Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådets special som är intervjuformatet av den här podden. Oftast betyder det att jag har en ekonomisk makthavare i studion och det är fallet denna gång. Det handlar om vice riksbankschef Aino Bunge. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Ja, jättekul att ha dig här. Du har snart suttit ett år i direktionen. Och det är inte så jättelång tid i de sammanhangen, men du har nog hunnit med att flytta räntan mer än vissa andra som har hunnit både börja och sluta. Det har varit ganska intensivt i början.
Ja, det får man ju verkligen säga. Nu, jag visste ju det delvis när jag kom in i direktionen eftersom man såg hur läget var då. Men det hände ju mycket, det får man vara beredd på tror jag.
Ja, vi ska prata om mycket av det som har hänt och kanske ännu mer om det du tror ska hända. Väldigt kort formalia bara innan vi börjar på allvar. Jag som ställer frågorna heter Viktor Munkhammar och det är onsdagen den 18 oktober när vi spelar in. Då vet ni som lyssnar vad vi vet som pratar.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Jag tänkte att vi skulle börja med en slags bottenplatta om du, ganska kortfattat men en gärna utförligt ändå, beskriver bara hur du ser på läget i ekonomin just nu och så tar vi det därifrån.
Ja men tack. Vi var faktiskt i riksdagen igår och pratade om det penningpolitiska läget och ekonomin. Och då sa jag att jag försökte förmedla någon slags optimism tillsammans med oro och det är väl lite så man känner just nu att... När det gäller optimismen så är det ju ändå så att vi ser att inflationen är på väg ner och vi ser att räntepolitiken fungerar. Vi ser en påverkan på ekonomin, speciellt på de räntekänsliga delarna i svensk ekonomi som till exempel bostadsbyggandet som går kraftigt neråt och konsumtionen och så vidare. Men i grunden så är det ju fortsatt så att vi ser att den här cykeln som vi hade med väldigt kraftigt stigande inflation och när vi ständigt blev överraskade på uppsidan, det ser ju lite bättre ut. Sen kan man väl komma till oron då och för att inte komma in på de saker som man kanske oroar sig för i det dagliga livet, vi har ju hänt väldigt mycket i världen rent geopolitiskt och så skulle jag väl vilja betona då att vi har till exempel det senaste inflationsutfallet är vi ju inte så nöjda med. Det finns fortfarande tendenser i Sverige att inflationen ser ut att dröja sig kvar. Vi ser att den underliggande inflationen fortsatt ligger på nivåer som inte är förenliga med inflationsmålet. Så där har vi ju fortsatt en oro för inflationen och tittar på risker för det. Mycket också i kombination för att vi har sett den svaga kronan som nu också slår igenom på till exempel importpriser som kan bidra till att trycka upp inflationen. Så det är en optimism om att i grunden så tror jag att vi är på väg tillbaka till rimliga nivåer på inflationen utan att ekonomin får allt för mycket skada, men det finns risker.
Ja, bra. Tack för det. Om vi backar bandet någon månad så höjde ni räntan i september med 0,25 procentenheter, 25 punkter till 4%. Som du säger så är ju inflationen tydligt på väg ner. Den toppade ju vid årsskiftet ungefär. Vi har också en konjunktur som tydligt bromsar in. Var det självklart att höja räntan i september?
Jag tror aldrig de här besluten är helt självklara utan det är ju svåra avvägningar som man har att göra vid varje beslut. Samtidigt kan vi säga att vid just det mötet så hade ju våra prognoser låg ganska nära det vi tänkte oss och vi hade flaggat redan inför sommaren att vi trodde att det behövdes en ytterligare höjning. Så att jag skulle säga att det kanske inte var ett av de svåraste besluten men varje beslut har liksom stora avvägningar att göra just när det gäller effekter på realekonomin och så.
Ja, ett annat beslut ni fattade var att öka antalet räntemöten från 5 till 8 med motiveringen lite slarvigt kanske att ni kan bli lite mer snabbfotade och också att ni då ligger bättre i fas med andra centralbanker i omvärlden. Jag var ju lite som Gert Fylking vid litteraturpriset, äntligen liksom ropade jag framför datorn. Varför dröjde det så länge? Det var ju uppenbart för ett år sedan att ni borde gjort det här.
Nej, men jag skulle ju inte vilja förstora det här så mycket. Vi har ju alltid haft möjlighet att hålla möten utöver de vanliga mötena. Och jag tror inte att penningpolitiken hade blivit radikalt annorlunda om vi hade haft fler möten. Men jag står verkligen bakom de skäl som vi angav. Att jag tror att det här för våra arbetsprocesser inte minst så kommer det bli bra. Att vi blir lite mer snabbfotade och får chansen att samla tycka till om läget oftare.
Ja bra. Sen ett annat beslut ni fattade var att börja säkra delar av valutareserven. Det var ju någonting ni flaggade för i juni att ni skulle titta på det. Och det var väl en, tror jag, fanns en rätt stark förväntan om att ni skulle också fatta det formella beslutet. Sen kanske ni startade det hela lite snarare än många hade trott, bara några dagar efter septemberbeskedet då. Men ni har varit väldigt tydliga med att det här handlar inte om penningpolitik, det handlar om riskhantering. Att ni har en massa valutavinster i den här reserven då när kronan har försvagats. Och de vill ni säkra genom att valutasäkra ungefär en fjärdedel av de här cirka 430 miljarderna som ligger i valutareserven. Samtidigt har ni sagt, eller i alla fall Erik Thedéen har sagt, att bedömningen från er sida är att kronan är 10-15% svagare än vad den borde vara enligt någon typ av fundamental analys. Ska man då dra slutsatsen att när kronan har stärkts 10-15% att ni kommer avveckla de här positionerna?
Nej, det tror jag inte man ska göra. Om man börjar med varför vi gör det här så är det ju så att valutareserven som ligger idag strax över 420 miljarder, det är en relativt stor verksamhet i sig. Nu är det en del av vårt jobb som centralbank, men att hantera risker i den är ju väldigt väsentligt just på grund av de värden som man har att riskera om kurserna på valutor och annat går upp eller ner. Så att det var ju en åtgärd som vidtogs just i riskhanteringssyfte när vi... Och den är i linje med de bedömningar som vi gör i penningpolitiken i övrigt, att vi tycker att kronan är undervärderad. Sen sa vi också, det är alltid så att penningpolitiken är vårt överordnade mål. Så det är också så att det här går i rätt riktning, så att säga. Vi riskerar inte att försvaga kronan mer när vi gör det här just nu. Men det här är ju, självklart så kommer vi ha en översyn som vi gör när vi ser över valutareserven av den här frågan också. Men vi har inte satt någon specifik kurs som vi ska ändra det här på.
Men jag tänker bara ändå om ni... Handlar det om riskhantering och om kronan kommer till en nivå när ni bedömer att den är normalvärderad, vad den borde vara värd, då är ju rimligen den här risken borta, eller åtminstone att den är symmetrisk, att den finns både på upp- och nedsidan. Och vore det inte logiskt då, återigen, om det bara handlar om riskhantering, att i så fall avveckla positionen?
Ja, men man kan ju också se det som att även om man tror att valutan är värderad på ett sätt så kan det ju variera åt olika håll. Och då såg vi som en rimlig bedömning just nu att ha ungefär en fjärdedel här.
En annan sak med den här säkringen då, i ett remissvar nyligen så var ni kritiska mot Riksgälden, en myndighet som ju bland annat sköter upplåningen åt staten, som ju gör tvärtom mot er. De håller på att avveckla sin valutaexponering, vilket betyder tvärtom att de säljer kronor och försvagar kronan. Återigen, om det bara handlar om riskhantering från er och att ni vill säkra den här vinsten, då är det väl egentligen bara bra att det finns någon på andra sidan i så fall. Varför var ni så kritiska där då?
Ja, men det här remissvaret handlade ju inte om riskhantering, utan vi får ju då riktlinjer för statsskulden för att bedöma om de strider mot penningpolitiken. Och där konstaterar vi att det här är ju så pass små belopp och så vidare, så att vi ser ju inte att det här strider mot penningpolitiken. Det var första delen av vårt remissvar. Däremot så sa vi just det, att vi kan verka förvirrande för investeraren om staten är både köpare och säljare på samma gång på den här marknaden. Så det var snarare en sån tanke, och att vi såg därför att det kunde vara läge att pausa eller upphöra med här just nu. I grunden är ju det här en fråga för regeringen, men det var mer kopplat till hur vi såg det rent, liksom hur det kunde uppfattas.
Så den vänstra handen vet inte vad den högra gör, om man tittar på Sverige från Singapore eller någonstans långt borta.
Ja, men lite så.
Bra. Som vi har varit inne på så har ju inflationen varit på väg ner i princip hela året, men det går ju då trögare än ni och många andra skulle önska. Du pratade lite om det här septemberutfallet som ju på de flesta mått, framförallt den underliggande inflationen exklusive energi som ni tittar mycket på, var högre än ni hade tänkt er. Hur allvarligt är ett sånt här utfall för er?
Ja, de enskilda månadsutfallen ska man ju alltid ta med en nypa salt, och vi hinner ju få ett utfall till innan nästa penningpolitiska möte. Det är ju mera lite den trend vi ser i den underliggande inflationen, att vi ser att den inte går ner tillräckligt. För vi pratat tidigare, så vi har pratat om de här tjänsterna, att det fortfarande känns som att det finns en uppdämd efterfrågan efter pandemin, och hushållen har verkligen velat konsumera tjänster. Och så ser vi också den här påverkan av kronan som man eventuellt kan se på några av de här, som till exempel utrikesresor eller när vi tittar på varuimporten och så vidare. Så att det är ju lite just den här att vi vill se en trend som fortsätter neråt i den underliggande inflationen. För vi vet att de här energipriserna som ju har fallit väldigt kraftigt, den effekten kommer ju så att säga gå ur. Och då gäller det att vi har en underliggande inflation som är förenlig med inflationsmålet.
Ja, och där i det här framträdandet i riksdagen som du pratade om igår, så tror jag att det var du eller någon av dina kollegor som har tagit fram en liten kortare tidsserie, men räknade upp den till årstakt och visade då att vissa av de här priserna som ni oroar er för ligger och tuggar lite. Det finns ingen riktig trend neråt som man skulle önska, utan att de ligger lite för högt. Är det det ni vill se? Tittar ni mycket på sådana här momentum, brukar man ibland prata om? Alltså, nu tror jag det var 3 månaders period ni hade räknat upp till årsdag.
Ja, just nu så tittar vi ju mer på dem. Jo, och det har varit en stor diskussion just där. Försöker ni fånga gårdagens inflation när ni tittar? Och det är ju inte det vi gör, utan vi försöker ju hela tiden titta framåt och bedöma vilken riktning inflationen är på väg. Sen är det ju alltid så att det finns svårigheter med alla typer av statistik, och just de här månadsutfallen, där kan det vara svårt med säsongsvariationer och så vidare. Så att vi tittar ju på många olika mått, men just nu så tittar vi ju lite mer på det, just för att försöka fånga var är vi på väg.
Så att om man ska försöka gissa vad som snurrar i era huvuden, så är det kanske de här alltså, kortare serier men uppräknat i årstakt som är intressant än de vanliga årstalen.
Vi har ju vårt mål, och det är formulerat som KPIF mätt på årstakt, och det är ju det vi ska uppnå. Men vi försöker se så att vi kan nå det här liksom, och få en stabil inflation som ligger nära målet. Men att det är mycket inflationsfokus nu, det är ju helt klart sant. Men samtidigt så är det ju det, när vi ska bedöma vart inflationen är på väg, då måste vi också titta just på andra delar av ekonomin. Så vi försöker ju titta på indikatorer där också. Så att det tråkiga svaret är väl just att vi gör en samlad bedömning när vi kommer fram till varje räntemöte.
Ja, just det. Och en sån ska ju du göra tillsammans med de andra i slutet av november. Om man tittar på vad du sa enligt protokollet från septembermötet, vad du har sagt i olika framträdanden sen dess, så är det liksom ett tema att du ändå tycker att det krävs en ytterligare dämpning i efterfrågan. Och igår i riksdagen då så sa du att ja, men företagen håller på att sätta priser på ett sätt som gör att inflationen inte sjunker som den ska. Det enda sättet att få dem att återgå till ett mer normalt prissättningsbeteende, där de kanske sväljer en del kostnadsökningar och inte bara skickar det vidare direkt, det är genom att sänka efterfrågan i ekonomin. Ungefär det här har du sagt, lite olika tappningar så att säga under den senaste tiden. Hur ska man tolka det på något annat sätt än att du tycker att det behövs mer åtstramning, det vill säga ytterligare räntehöjningar?
Ja, men vi får ju fortfarande titta på effekterna av de räntehöjningar vi har gjort och se hur det påverkar ekonomin. Så att jag står fast vid det uttalande som vi gjort tidigare, att det kan komma att behövas fler räntehöjningar, men vi måste göra den här samlade bedömningen, och den ingår ju att titta på hur slår det här på ekonomin nu. Och en faktor som vi pratade ganska mycket om igår också när det gäller efterfrågan, det var ju det här med hushållens sparande och hur man ser på det. För det är ju en intressant fråga att vi sparade mycket under pandemin, och sen hade vi samtidigt det här skiftet att vi kunde inte riktigt konsumera det vi ville. Vi ville konsumera tjänster kanske som vanligt, men vi blev tvungna att köpa varor. Och nu kommer vi ut i det här, vi har de här sparbufferterna, och det verkar faktiskt som hushållen kanske hade lite bredare spritt sparande än vi först trodde att man har kunnat nyttja det här. Men som jag sa i protokollet, så är väl min bedömning kanske att man inte kommer vilja göra det här framöver, för man ser större risker för sitt eget arbete, till exempel arbetslösheten börjar gå uppåt, och man börjar kanske förstå att det här med högre räntor, det kanske kommer bestå ett tag, så då blir man lite mer försiktig. Så att bedömningen är ju att det finns en del sparande kvar, men att man kanske inte kommer riktigt vilja använda det nu, utan vara lite försiktigare.
Ja, och hur länge de ska bestå, den signalen försöker ni skicka i räntebanan, liksom er egen prognos för styrräntan. Och innan du säger det kan jag säga att den är inget löfte utan en prognos. Det brukar ni vara noga med att påpeka. Hur som helst, det är den man har att hålla sig. Och den visar då att styrräntan ska upp lite till 4,10. Men det som jag tycker sticker ut med den är att den ligger kvar på den nivån väldigt länge. Det är 18-20 månader. Det här är ni inte ensamma om. Det gör andra centralbanker också. Jag råder mig ändå med att titta på hur det har sett ut för Riksbanken de senaste 30 åren. Och då har det i snitt gått drygt 4 månader från den sista höjningen till den första sänkningen. Om man tar bort Lehman-höjningen, den kom lite olyckligt 10 dagar innan banken kraschade, så är det 5 månader. Det är väldigt mycket mindre än 18-20 månader. Varför är det annorlunda nu än det har varit de senaste 30 åren? Eller tror ni att det ska bli annorlunda nu, ska jag säga, i linje med att det är ett prognos och inte ett löfte?
Ja, det är ju precis som du säger, en prognos som alltid ett löfte. Och den blir mer och mer osäker ju längre man kommer ut på den här räntebanan. Men det i grunden som vi vill förmedla, och det är ju en liten annorlunda situation nu med inflationen. Om man hade tagit enkla tumregler så skulle vi ju höjt räntan betydligt mer när inflationen var så hög. Det har vi inte gjort, för vi ser igen, tycker att en del av den här inflationen kommer att falla ut. Men när vi närmas nu de här kommande åren så ser vi ju inflationen kommer komma ner, och det gör ju att köpkraften återkommer. Man kommer börja se reallöneökningar igen. Det finns en risk för att prissättningsbeteendet och annat då, som vi pratade om, just företagen har förändrats. Så att vi ser en hel del risker på uppåtsidan, och det gör att vi kommer känna, vi är inte riktigt symmetriska när det gäller våran reaktion här, utan vi ser nog att vi kommer behöva hålla i räntan lite längre än man kanske förväntar sig på marknaden. Sen kan man ju säga att just i det här fallet, om marknaden var snabbare att förstå att räntorna skulle vara på väg upp, så har de ju kanske anpassat sig lite nu mot den här räntebanan och är mer på väg mot att tänka att det ska vara längre tid med höga räntor.
Huvudskälet är då kanske att ni inte höjde så mycket förra året. Många upplevde nog att ni höjde väldigt mycket, och ni och andra, men inte så mycket som enligt de här tumreglerna du hänvisade till, och därför i gengäld får ni hålla i lite längre.
Nej, men jag ville mer säga det att det kanske inte är en helt vanlig episod av inflation. Att det att gå tillbaka och bara säga så här brukade ni göra och det kommer bli så nu också, det är inte helt självklart, och det här är ju den bedömning vi gör nu, och det handlar mycket om att vi är oroliga också för att inflationen ska komma tillbaka. Det har ju varit ett väldigt allvarligt inflationsproblem med inflation på de här nivåerna. Och det får ju helt enkelt inte bita sig fast i både företags och människors medvetande.
Mm. Ja. Det som också händer, du sa ju att inflationen sjunker och det blir åter kanske reallöneökningar istället för sänkningar som vi haft nu. Samtidigt när inflationen sjunker så blir också den räntenivån som ligger, givet att den inte ändras, mer åtstramande om man tittar på den reala räntan, som är den som man i alla fall tänker sig att ekonomins aktörer
Absolut.
Reagerar på. Så att bara genom att inte göra någonting om inflationen sjunker, så stramar man ju de facto åt de finansiella förhållandena som Ibrahim pratar om. Hur tänker du kring det?
Ja, men det är ju naturligtvis den avvägningen vi har att göra, och mycket det, jag tror att du säkert vill komma in på den frågan, men det handlar ju om också på vilken nivå är räntan åtstramande, och det är väl en bedömning som vi gör just nu, att vi tror att det här ränteläget är åtstramande, men det är inte en helt lätt bedömning att göra, och ekonomin har varit ganska motståndskraftig hittills.
Det vill jag absolut komma in på. Det är det mest spännande med penningpolitik, och den lilla godbiten har vi sparat till slutet som en present till alla som lyssnar på hela. Innan ska vi be oss över Östersjön. Du var nyligen i Litauen på en konferens, och där sa du att det i efterhand är uppenbart att både finans- och penningpolitiken var för expansiv i slutet av pandemin. Det vill jag gärna höra mer om. Till att börja med kanske du kan berätta vad du menade med slutet av pandemin. Det är ju inte helt uppenbart när det var.
Nej, men det man kan tänka, det är alltid, det jag också sa där, är att när man ska bedriva penningpolitik i efterhand, så är ju det lika enkelt som när man investerar i efterhand.
Då man blir jätterik.
Man blir jätterik och man gör rätt investeringar vid rätt tillfälle. Och så är det ju inte riktigt när man sitter i ett väldigt osäkert beslutsfattande. Så att jag tänker mig, i pandemin, om man börjar liksom 2020 och 2021, då fanns det ju situationer där man fortfarande inte hade alls en bild på om man skulle få kontroll på den här smittspridningen eller ens hur dödlig den här pandemin skulle bli. Och då är det ju fullt rimligt att staten då i form av både centralbanker och finansdepartement eldade på ganska mycket. Vi trodde att fallet skulle vara betydligt brantare i ekonomin. Sen visar det sig genom vaccin och annat att man fick kontroll över ekonomin och pandemin som sådan. Och det gjorde ju att kraften i den här återhämtningen blev mycket starkare. Så det är väl det att när man ser hur de finanspolitiska stimulanser som var kanske främst då i USA, men även penningpolitiken, så skulle man ju ha stramat åt den. Exakt vilket läge har jag liksom inte något specifikt svar på. Men det gör ju, och det är väl det här lite som är... Som gjorde att det fanns en uppdämd efterfrågan också i kombination med de här utbudsstörningarna. Det är det som är också en del av inflationen just nu.
Ja. Ändå då, även om det var ett kanske hetare läge än de flesta begrepp när pandemin tog slut. Om vi säger, kan vi definiera det till våren 22 kanske? Känns det okej? Så om du liksom hade fått veta i april i fjol när Riksbanken började höja räntan, att styrräntan på ungefär 1,5 år skulle höjas med 4 procentenheter. Skulle du då ha trott att ekonomin i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet skulle vara så pass stark som vi ser när vi står här idag?
Nej, det hade jag nog inte trott. Och det trodde man inte på Riksbanken heller, även om inte jag satt där. Utan det har ju funnits en motståndskraft som har varit större än vad vi trodde.
Ja, och då undrar jag ju förstås, vad har du för tankar om vad det beror på? En har vi varit inne på, nämligen att det var utgångsläget var starkare än man begrep. En annan variant kan ju vara att penningpolitiken inte har bitit fullt så mycket som man kanske hade trott, eller som kanske modellerna visade. Och en tredje, som vi rimligen funderar en hel del på, är att det handlar om bara fördröjningar. Att vi inte har sett effekterna av det som ni och andra centralbanker redan har gjort. Om du liksom skulle gradera de här tre, vad tror du att det
beror på? Men jag tror utgångsläget är ju väldigt viktigt. Och där har vi verkligen reviderat upp prognosen på var låg vi någonstans i resursutnyttjande. Det har man gjort stora revideringar i efterhand. Så att det var ett bättre utgångsläge, det tror jag är liksom ganska avgörande för det hela. Sen är det många saker just som handlar om att man beter sig lite annorlunda efter pandemin. Det kan handla om arbetskraften, att man på företagen har behållit anställda, så att det har varit en god utveckling på arbetsmarknaden. Det här med sparande och så vidare som också bidrar positivt. Att vi ser har en väldigt fördröjd effekt, det tror jag kanske inte så mycket på när det gäller Sverige, men det är samtidigt så att vi har faktiskt lite svårt att bedöma hur snabbt det här går, eftersom vi är en mer räntekänslig ekonomi i den här höjningscykeln än vi har varit tidigare. Så att det är ju naturligtvis en fråga som vi tänker på mycket och försöker kalibrera efter.
Ja, där sa Per Jansson, kvantifierade det här igår. Återigen, vi återvände till det här i riksdagen, men ni var ju där och pratade allihopa, så att det sades ju många saker. Om jag minns rätt, så sa han att han eller ni bedömer att ungefär 70% av det ni har gjort har letats ut i boräntorna.
Ja, det var specifikt då i boräntorna.
Ja, exakt. Jo, precis.
Så det var en siffra som vi räknat ut när vi tittar på det gott. Sen kan man säga, just när det gäller boräntorna, så är det väl så att bankerna kanske har höjt dem lite mindre snarare än vad vi hade beräknat i våra tidigaste beräkningar. Men då har de ju andra sidan inte höjt inlåningsräntorna heller lika mycket.
Ja, en del av effekten har ju, den här så kallade bolånemarginalen har ju krympt en hel del. Så att en del av effekten har försvunnit där hos bankerna då. Ja. Arbetsmarknaden har du varit inne på. Det tycker jag är spännande. Det är det här med så kallad labor hoarding, arbetskraftshamstring. Svårt ord. Helt enkelt att företagen kanske behåller lite mer arbetskraft än de egentligen behöver. Och du sa nyss, du pratade också en hel del om det på den här konferensen i Litauen, att du tänker att det handlar mycket om en pandemieffekt, att man inte vill riskera att stå med brallorna nere som ju många gjorde när det plötsligt öppnade igen och man inte hade folk. Man kan ju också tänka sig att det beror på att det har varit lite rea på arbetskraft i och med att vi har haft liksom en negativ reallöneutveckling. Hur ser du på vad företagen ska göra nu? Vad dominerar där? Att man fortfarande är orolig för att inte i framtiden få tag i rätt typ av personal, att man därför fortsätter att behålla folk? Eller att man nu ser att det är en kanske mer utdragen, om än inte så djup svacka ekonomin, och att någonstans går det liksom en brytpunkt när man ändå ser sig tvungen att dra ner på antalet anställda?
Mm. Ja, men vi ser ju framför oss en viss försämring av arbetsmarknaden, det gör vi ju. Samtidigt så ser vi att företagen i undersökningar fortfarande redovisar att de lite mer än vanligt faktiskt vill behålla personal på kort sikt. Så att vi ser fortfarande det här fenomenet. Men det här är ju en jätteviktig fråga att följa framöver. Men vi gör ju prognosen så att säga att sysselsättning och ska gå ner och arbetslösheten ska öka, men det är relativt måttligt. Men det här är en jätteviktig fråga som vi följer inför varje beslut också.
Ja, så att minst ett öga på olika arbetskraftsmått.
Verkligen.
Ja. Mm.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Du var inne på att USA framförallt hade en väldigt expansiv finanspolitik under pandemin. Andra länder hade det också. Sverige var ju förhållandevis måttligt där. Dessutom har den svenska finanspolitiken varit väldigt återhållsam nu de senaste åren. Till skillnad från den i en del andra länder, inte minst USA, där det är väldigt stora budgetunderskott. Dessutom ökar de svenska lönerna långsammare än i de flesta andra länder. Och räntekänsligheten är ju absolut världsklass. Det vill säga att ni får mycket pang för pengarna när ni trycker på bromsen. Ändå så har inflationen i Sverige både varit och är högre än i många jämförbara länder. Är det bara kronan det handlar om eller finns något annat här?
Nej, men för det första så skulle jag vilja säga att de här faktorerna, när det gäller att förmedla lite optimism, så tror jag verkligen att på sikt de här ekonomisk-politiska ramverken, de kommer betyda mycket för Sverige även i framtiden. Och vi har sett den här ansvarstagande lönerörelsen. Vi ser en finanspolitik som vi inte bedömer driver på inflationen. Så det är i grunden väldigt, väldigt positivt. Sen när man tittar på liksom inflationsuppgången, är den högre i Sverige än andra, så kan man säga att momentum just nu ser ut att vara högre. Sen kan man, i USA så började ju den här uppgången betydligt tydligare i Sverige, och det gjorde den faktiskt i stora delar av EU också. Så att man ser, om man tittar på inflation, om man ska hålla på med de här talen på månaders sikt, så tittar man på liksom 30 månader eller något sånt där, så har vi inte haft mer inflation i Sverige. Men däremot just nu så ser vi de här oroväckande tendenserna. Kronan är en förklaring till det, men det är inte hela förklaringen, tror jag. Vi måste titta liksom på prissättningsbeteende och just på den här efterfrågan och hur ser den ut med, hos hushållen. För svensk ekonomi gick ju faktiskt bättre också än både europeisk och amerikansk där under pandemin och efter.
Ja. Mm. Kan det vara konkurrenssituationen som skiljer sig från andra länder? Är det någonting ni
vi har sagt att just där att titta på konkurrensen i enskilda branscher när regeringen går ut och tittar på det eller andra myndigheter, det är ju bra. Men i grunden tror jag inte att det är huvudorsaken.
Vi backar lite. I liksom gamla modeller som Riksbanken har bland annat, så liksom försöker ni se så här, om kronan försvagas så här mycket eller starkt för den delen, så slår in så här mycket och det ger det och det på inflationen. Det har inte varit några jättestora effekter enligt de som ni har haft. Sen har ni en tanke om att i det här läget vi är nu med betydligt högre inflation och kanske ett annorlunda beteende där både prissättare och pristagare på något sätt vänjer sig vid att man ändrar tarifferna lite oftare, att växelkursen kan ha ett större liksom genomslag på inflationen än tidigare. Jag undrar, har ni har pratat om att ni ska kolla det här, att ni har en sån tanke. Har ni liksom fått fram något mer påtagligt kring att men nu tror vi att överföringen är så här stor istället för så här stor?
Nej, vi har inte kvantifierat det på det sättet. Vi lyfte den här frågan i förra rapporten, och det är väl det som jag känner en viss oro för också när jag ser de här senaste inflationssiffrorna. Att man ser ju att det är ju på kategorier också där man kunde tänka sig en kroneffekt som vi faktiskt ser lite försämring. Men vi kommer ju, det är helt enkelt en fråga vi får följa. Just nu har vi satt det lite som en risk på uppsidan för inflationen snarare än att vi har ändrat helt synsätt. Men, ja.
Men ingen sådär, med att ni håller ögonen på det och misstänker att det kan vara på det här viset?
Mm, jag har med det i bedömningarna, men jag har inte någon ny tumregler eller liknande hur man ska tänka kring det.
Nej, kronan har ju stärkts faktiskt. Det sammanföljer med att ni inledde den här säkringsoperationen. Det hände ju lite annat i ekonomin då, som kanske exempelvis att en del i utlandet blev mindre oroliga för svenska fastighetsmarknaden. Men vi har ändå sett en rörelse ner ungefär 40 öre mot euron. Hur bra känns det?
Nej, men det känns bra. Sen så är det ju så att det vi har pratat om är en utveckling över längre tid. Men I grunden så är det ju just det vi har sagt, att när man ser att valutakurserna avviker från det fundamentala värdet, då kan det ju också vända relativt snabbt när fler aktörer börjar tanka på samma sätt. Men vi vill ju se, det här är ju en kort tid, men vi pratar ju om en undervärdering som är lite större än så, men naturligtvis är det en positiv trend.
Samtidigt har det också skett under ett läge som där andra faktorer i världen normalt sett inte gynnar kronan. Kronan brukar ha problem när risksuget är lågt och när det är geopolitiskt stökigt och sånt där. Det skulle man kunna se som ett litet styrketecken att kronan ändå har lyckats hålla i den här förstärkningen trots de här förutsättningarna vi haft senaste månaden.
Ja, det tycker jag absolut. Och om man tittar nu, det finns mycket diskussioner, dels i geopolitisk oro, men så växer ju också, kommer tillbaka lite diskussioner om hur ser statsskulderna ut i olika länder och så vidare. Och då kan man ju säga att där ser ju Sverige bra ut.
Ja, det hade vi en gäst i den vanliga upplagan av podden. Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank. Förlåt, det var Claes Måhlén på Handelsbanken som sa det att om vi nu tänker ett spel här där världen börjar titta lite mer på den typen av fundamentala faktorer, statsfinanser och så vidare, framförallt syftande på USA då, där långräntorna har stigit väldigt mycket. Så just att där ser ju Sverige plötsligt väldigt attraktivt ut med den låga skulden och låga underskotten och så vidare. Ser du framför att vi kan komma in i ett sånt läge där världen tittar på länder på det viset då, att Sverige då kan få en skjuts och därmed kronan?
Jag vill ju mer betona just där att det finns faktiskt de starka fundamenta i Sverige som är det vi lyfter när vi tittar på det här, att det är en orolig omvärld och så vidare, och det är aldrig bra för en liten öppen ekonomi om det går dåligt omvärlden, men det är snarare så att när man värderar Sverige så tycker vi att det är viktigt att man också lyfter fram de här positiva sakerna som vi har.
Ja. Apropå geopolitiken då och faktorer som man kanske inte tittar fullt så mycket på i vanliga fall, så har vi det som händer i Mellanöstern som ju startade förra helgen då med Hamas terrorattack och sen har på något sätt allt bara blivit värre. Och om vi håller oss i den ekonomiska världen så är det ju energipriserna framförallt man tänker sig där då, oljepriset som ju har varit på väg upp ända sedan juni och nu har fått en liten skjuts uppåt och oron är förstås att det kan bli ännu värre där. Är det samma som med kronan att ett stigande oljepris i den här miljön vi är nu är någonting som ni är mer oroliga för idag än ni skulle varit för 5 år sedan? Alltså att det lättare kan äta sig in i inflationen i allmänhet?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag tror just nu så fokuserar vi mycket på just den här frågan om det skulle sprida sig eller inte. För konflikten som sådan är ju fruktansvärd och man ser ju den på nyheterna varje dag. Men just den ekonomiska effekten, det är ju mer om det blir fler länder indragna och större producenter. Sen är ju oljan är inte alltid, vi hade ju också en chock på när vi pratade energipriser förut, då pratade vi också om elen och andra energipriser för Sverige. Så att vi följer det här, men just nu är det inte den största oron. Men vi måste ju se naturligtvis hur det utvecklar sig framåt.
Ja. Vi pratar ju mycket om ränta när vi pratar om Riksbanken. Även ni själva har ju varit tydliga med att styrräntan är vårt huvudsakliga verktyg. Men det finns ju en annan del också, nämligen er balansräkning som ju växte mycket först under den förra krisen, om man får säga så. Ni började köpa på allvar 2015 och sen ytterligare då under pandemin. Nu har ju ni till de centralbanker i världen som bantar er balansräkning absolut snabbast. Det som brukar kallas för QT på finansmarknaden, kvantitativ åtstramning, motsatsen till kvantitativa lättnader. Och i den takt som er balansräkning krymper nu så kommer den om bara några år vara nere ungefär samma storlek som den var innan den började växa på allvar, det vill säga 2015. Har ni pratat om vad som liksom är en långsiktigt önskvärd storlek på balansräkningen?
Ja, men vi har ju kommunicerat att det här är en normalisering av balansräkningen, och i det ligger ju för min del då att vi ser att det är just tillbaka till någon form av normalläge som är betydligt mindre än det här. Sen exakt var vi landar där, vi hade ju tidigare bland annat en statspappersportfölj som vi hade för att ha beredskap och så vidare. Där har vi faktiskt inte kommunicerat, så det tänker jag att vi kommer att göra någon gång nu under det närmaste året kanske eller så, för att just fundera över den långsiktiga frågan. Men helt klart så är det så att vi ser en normalisering framför oss.
Ja, men har ni kommunicerar inom närmaste året, betyder det att ni då låter det som att ni ändå har kommit ganska långt internt i vad ni tänker att den skulle vara, eller ska ni först fundera klart kring det?
Nej, vi ska ju fundera klart, tänker jag, och diskutera inom direktionen och med våra avdelningar, men det är ju ganska tydligt var riktningen går.
Ja. Och hur tycker ni att det har gått? Det var ju vi bara, alla kanske inte helt på det klara med det, hoppas jag nästan att alla inte är, för man har väl annat att tänka på. Men ni började med att sälja för 3,5 miljard i april. Och sen beslutade ni i juni för att öka till 5 miljarder per månad. Och det var först i september det skedde, för att sommaren är lite dålig att hålla på att handla i. Det är dålig likviditet. Och nu är det ju spekulationer i marknaden om att ni ska öka det ytterligare. Det antar jag att du inte vill säga någonting om. Men hur har det funkat hittills, tycker du, med de här försäljningarna ni har gjort?
Ja, men det har funkat bra. Det tycker vi, och att det har tagits emot med alla marknader. Och det var ju anledningen därför vi såg att vi kunde höja efter sommaren. Vi provade med en mindre kvantitet. Men jag tänker ju inte säga något om försäljningar, men däremot vill jag verkligen betona att vi ser styrräntan som är det viktigaste verktyget för att hantera inflationen. Så att det här är ju inte på samma sätt något som vi sätter oss vid varje möte och tänker att vi skruvar på.
Nej, nej. Men ni är nöjda med hur det har funkat hittills? Ja. Inga problem så att säga att få ut de här?
Nej, det kan ju vara så. Vi har ju alltid sagt att vi har en flexibilitet. Vi säljer ju både reala och nominella obligationer, och då ser vi helt enkelt att det skulle vara marknadsläge vid en enskild aktion var på ett sätt, då kanske vi justerar det. Men annars så tycker vi att det fortsätter i en jämn takt helt enkelt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nu kommer vi då till den riktiga, riktiga godbiten. Heliga graal för alla centralbankirer, nämligen den neutrala realräntan. Du pratade om att ni är ganska säkra på att den räntan ni har nu är åtstramande. Och anledningen till att du tror det är ju då att du tror att den neutrala räntan, det vill säga en som varken eldar på eller bromsar ekonomin, är lägre än där ni är nu. Men exakt vad den här räntan är går inte att observera. Det är ingen som vet. Och den rör sig över tid. Det vi tror oss veta är ju att den här neutrala realräntan var väldigt låg fram till för några år sedan i alla fall. Och att den var, förmodligen hade varit på väg ner i 20-30 år. Anledningen till att räntor globalt sjönk så mycket. Många tror att den neutrala räntan är högre nu än den var tidigare på grund av en del saker som har hänt de senaste åren. Vad tror du om den neutrala realräntan? Vad som har hänt? Och gärna får du ju liksom gissa var den ligger. Det vore ju fantastiskt.
Ja. Nej, men det är viktigt, och det här tycker jag faktiskt kan vara en ganska svår fråga ibland i debatten. Det är ju verkligen inte vi på centralbankerna som bestämmer den neutrala räntan.
Utan även om en del forskning på sistone visar att ni faktiskt kan ha en del påverkan på den.
Men i grunden så tror jag fortfarande att vi ska tänka på de här stora grundläggande faktorerna. Hur mycket vill vi spara, investera? Och då såg vi ju en tid där att det var en demografisk utveckling som tryckte på mot mer sparande. Vi hade globalisering. Vi hade många faktorer som tryckte ner de här räntorna. Det finns ju liksom, mycket av det här finns ju kvar underliggande. Det är inte så att världen helt har förändrats, även om det kan kännas ibland så när man ser de här globala konflikterna och så vidare. Men det har ju tillkommit en del saker. Och en är ju den här gröna omställningen som kommer kräva mycket investeringar framåt. Vi har också frågor kring globalisering och annat, som vad kommer hända när man ser att världen går mot en mer orolig tid och så vidare. Så att jag skulle önska att jag hade ett väldigt mycket mer spännande svar. Men vi har ju sagt tidigare att en neutral ränta ligger någonstans mellan 2,5-4%. Och så har vi sagt att vi kanske befann oss i det nedre intervallet tidigare. Jag har inte så många nya besked, men jag tycker att det finns ju en osäkerhet kring det här framöver. Vi var väldigt säkra innan den här inflationsuppgången att den neutrala räntan var låg och skulle vara det under väldigt lång framtid. Och där har det ju kommit mer osäkerhet helt enkelt om den är lite högre framöver.
Mm. Ja, precis. Det skulle ge mitten på det intervallet då 3,25 och så tar vi bort 2% inflation och landar på 1,25 då. Ja. Ska vi säga att
jag säger så här, det jag skulle vilja säga, nu gjorde du en exakt siffra, vilket är det vi inte brukar göra, för att det är helt enkelt att ge en precis siffra på den neutrala räntan som ju är långt fram i framtiden. Jag tror att det kan skicka fel signaler också.
Ja, det enda man kan vara säker på att man har fel då.
Ja, det är väl ungefär så.
Ja, ja. Men ändå, 1,25 då, är ju, många har ju försökt beräkna den här. Det är ju som sagt, liksom, hittar man den neutrala realräntan, då är väldigt mycket löst för en centralbank. Sen går den ju inte att hitta riktigt då, men därför är det många som försöker i alla fall. Och det ligger ju en bra bit över de bedömningar som gjordes, som ju var tills för bara några år sedan kanske minus en halv i Europa, runt 0 eller plus 0,5 i USA. Så att ni redan den liksom gamla bedömningen då var ju ganska hög.
Nej, jag tror att nu var det ju faktiskt du som sa 1,25 och inte jag.
Så men om vi tar mellan 0,05 och 2 då, om vi tar ert intervall.
Ja, jag tänker ju säga att det är väl snarare vårt intervall som vi ligger åt. Och där, om vi sa att vi var i nedre delen av intervallet, så skulle väl jag personligen säga att det kan finnas risker på uppsidan. Men någon ny skattning har jag helt enkelt inte på det här.
Det är okej. Okay. Jag anade, eller jag skulle bli jätteglad om du hade haft det. Ja. Liksom, gärna på decimalen. Men då vill jag vill bara vidare här, som sagt, jag tycker det är väldigt roligt. Det är liksom det som är spännande på sikt snarare här och nu. Och vilka, du nämnde ju då demografi exempelvis och förhållande som ju hänger ihop med sparandet, sparandeöverskott och så vidare och globalisering. Vilka faktorer, om du liksom blickar framåt 5-10 år, är det du försöker hålla koll på när du försöker avgöra ifall någonting håller på att hända med den här neutrala realräntan?
Nej, men i grunden så är det ju så att vi måste ju titta på, när vi bedömer om penningpolitiken är åtstramande, då är det ju mer här och nu. Att vi också tittar på, när vi gör den bedömningen idag, då är det ju effekterna på ekonomin och hur vi ser att påverka ner på inflationen. Så jag skulle säga att det är ju liksom det huvudsakliga fokus att bedöma hur ser situationen ut och hur kommer vi till inflationsmålet på den horisont inom rimlig tid som vi har nu. Men när vi tittar framåt, där tror jag, där är ju inte bara jag, utan det kommer ju vara mycket forskning och annat framöver som just tittar på de här faktorerna som kan gå lite i annan riktning, till exempel investeringar i klimat som ju också samtidigt skapar osäkerhet och så vidare. Och också hur vi ser på globalisering och så vidare. Men jag skulle säga att liksom just den här bedömningen om det är åtstramande, den måste man ju också titta på lite mer här och nu. Men det här är ju det som också leder till att räntebanan blir osäker ju längre bort man kommer i tiden.
Om vi bara ska skicka med något då till de lyssnare som eventuellt har bolån. Det är ju den rakaste kanalen för de flesta från er penningpolitik. Räntebanan som du just nämnde då toppar ju på 4,10. Är det liksom balanserat kring det här? Det vill säga, är risken större att det blir mer än 4,10 eller att det blir mindre än 4,10 och det skulle då innebära att ni ligger kvar? Vad ska man liksom ta höjd för? Hur ska man tänka som privatperson om man försöker planera sin ekonomi? Inte då 10 år framåt utan 1 år framåt.
Nej, och det är där jag verkligen tänker att fokus ska ligga. Och det här är ju den bedömning vi gör just nu, så att det är ju balanserat på det sättet. Att, trodde vi att det skulle vara en annan bedömning, då skulle vi visa den. Men det viktiga i det här, och det tror jag att hushållen så att säga har tagit till sig av sig själv, är att vi gick igenom en period av väldigt låga räntor. Man får vara beredd på att vi inte kommer tillbaka dit igen, utan att man faktiskt har en ekonomi som klarar räntor som ligger på de som är nu och kanske en bit över det också. Och det gäller helt enkelt att ha goda riskmarginaler och tänka att vi hoppas på det bästa, men att vi också tar höjd för det här, den här osäkerheten som finns. Så att jag tror på ett sätt, det har varit svårt att kommunicera det under den tiden där man hade väldigt låga räntor. Men nu tror jag på något sätt att det här kommer ju hushållen lite ta till sig av sig själva.
Ja, då låter det som att du tror att den neutrala realräntan ska upp lite ändå, om vi inte ska tillbaka till de nivåer där vi låg förut.
Jag säger just att det är väldigt viktigt som bolånetagare och som hushåll att faktiskt också ta höjd för det. Sen hur vi landar, där ligger osäkerheten.
Ja, bra. Med de orden så säger jag stort tack till dig, Agne Bunge, för att du kom hit. Och stort tack förstås till alla som har lyssnat. På återhörande, ta hand om er så länge. Hej då!
Du har hört Makrorådet från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DI:s andra poddar. Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.